Nu kanske jag dör av den här mobbningen. Då gick jag till rektorn. Och det var... Hans svar var ju så här, ja men vad förväntar du dig när du väljer en utbildning fullt med liksom, killar, eller hur var han nu sa, killdominerad eller vad det var. Du vet, jag har ju alltid älskat att lära mig av andra. Och då också så småningom se att jag har så mycket att lära ut också. Att det var sånt givande och tagande i alla de här mötena. Så jag stärktes väldigt mycket av det. Mm. En sak som jag bär med mig hela tiden är ju att jag är så långt ifrån färdiglärd. Och det finns så mycket att lära hela tiden. Och det är via människor jag kommer lära mig.
Ja, visst är det via människor som vi lär oss. Och det här är ett avsnitt om att lära sig ur hemska förutsättningar. Hantera det och ändå bygga sin egen plattform. Om att bli utsatt för mobbing och att känna att man behöver, måste och kan klara allting själv. Hur det kan göra att man formas av vad andra tycker att du är. För att andra sätter dig i en mall och berättar just det. Ibland på de mest vidriga sätt. Det här är också ett avsnitt om att kämpa för att få jobba med det man brinner för och vill göra. Att försöka hitta sin väg och på så sätt skapa sig ett blankt blad med möjligheten att forma om sig själv och sitt eget liv. Atefe Sebdani Jakobsson kommer från en tuff uppväxt som ni kanske förstår av det här introt. Men det här är inte vad vi fokuserade på under den timme som vi pratade, utan på hur man kan lämna en sån och till slut få göra det som man vill. Innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka Excitec som sponsrar podden och på så sätt gör att jag kan fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, luta dig tillbaka och rätta till lurarna. För här kommer ett superhärligt samtal mellan mig och Atefe Sebdani Jakobsson.
Välkommen, nu ska vi se om jag säger rätt. Atefe Sebdani Jakobsen.
Nej men wow! Alltså,
I did it!
You did!
Sa jag helt rätt?
Du sa helt rätt.
Ja, vad bra.
Jag är jätteglad.
Jag har tränat, kan jag säga. Nej.
Så fint.
Jag tycker ändå att det är så man säger Atefe. Alltså, det känns
fint.
Som att, ja, vad bra. Men det har varit problem för dig att folk har sagt namnet fel, eller hur?
Om det har. Ja. Alltså, jag är jätteförvånad när personer som du säger rätt och blir så här, jag kan räkna det på en hand nu.
Ja, precis. Men ja, det är så pass illa ändå.
Alltså jag har ju haft kollegor som, vet jag, en kollega jobbade med henne i 3-4 år. Mm. Hon sa fortfarande inte rätt.
Vad säger de då?
Ska vi verkligen säga det? För då kommer det liksom fastna i folks huvud.
Nej, gör inte det. Nu kanske, nej.
Men alla varianter kanske.
Alla varianter. Ja. Men varmt välkommen hit.
Tack Fanny.
En nyfunnen kontakt ändå skulle jag vilja säga. Ja. Fast vi har jobbat på samma jobb och sådana grejer. Och vi har ju suttit och pratat här länge innan om sexuella trakasserier och kommit in på massa intressanta ämnen och diskussioner.
Och typ så här snippat av oss själva för vi bara, nej men det här måste vi spara.
Ja men det här är en nackdel med när man börjar prata innan man börjar spela in. Då har man liksom haft de här samtalen.
Exakt.
Så ibland brukar jag be gästerna bara, var tyst nu. Nu är du tyst och så drar vi igång inspelningen och sen så...
Så får du säga vad du vill.
Så ser vi var vi hamnar.
Ja.
Och sen är vi som vanligt ganska oförberedda, eller i alla fall du.
Ja, jätteskönt.
Ja.
Men jag har ju lyssnat på din podd.
Ja.
Jag tycker att det... Alltså, wow. Du har, för det första har du gjort många avsnitt.
Ja. Jag har inte missat en enda söndag på 3 år, ska du veta. 3,5 år.
Du skojar.
Det är sant.
Sånt proffs. Och så har du ju tipsavsnitt. Alltså, det händer ju mycket däremellan.
Mm.
Och sen, vilket proffs. Jag var typ såhär, nej men gud, det här är en proffsintervjuare. Du har ju stenkoll. Så att jag har varit jätteimponerad. Och tänkte såhär, jag kanske borde förbereda mig.
Nej men det är ingen som är förberedd. Det är det som är så. Här vill ju jag på något sätt komma in lite på människor och på frågan. Och jag tänker att man kan inte förbereda sig så mycket för det. Utan det är ju ett samtal. Det har jag ju fått lära mig genom det här. Alltså vikten av att lyssna på andra.
Men det gör du.
Ja, men inte när jag började kan jag säga. Då satt jag med mina frågor och bara, vad ska jag fråga nu? Så jag hörde aldrig vad gästerna sa. För jag bara, vad är nästa fråga? Vad är nästa fråga?
Men det märks inte nu kan jag säga.
Ja, vad bra, vad skönt. Nej, men det är inte så längre. Nu sitter jag bara här och njuter. Det här är min meditation, förstår du? En av de få stunderna som jag är så helt närvarande. Det är när jag spelar in podd.
Det märks när man lyssnar.
Ja, nu blev det här om mig. Det var absolut inte syftet.
Men vad fint att det kunde få vara det.
Ja, en liten stund i alla fall. Men du, då, eftersom du har lyssnat så vet du kanske då att gästerna brukar få presentera sig själva till en början.
Ja, och så har jag ju också då märkt att alla gör det på så olika sätt.
Ja, det är jätteintressant. Vissa börjar bara med jobbet, andra börjar med privat. Var vill du börja någonstans?
Alltså jag tänker så här, dels tror jag de som då följer mig på sociala medier kanske lite trötta på det narrativ de redan hört om och läser om. Men för de som inte har följt så kanske det tåls ändå att säga.
Jag tänker det.
Så jag kom ju till som ensamkommande flyktingbarn till Sverige när jag var 5. Separerades från mina föräldrar. Vi hade varit med om både flykt och krig och ja, tiggeri och allt sånt där. Och vid 5 års ålder så fick jag ju ansvar för mina bröder. Och vi hamnade så småningom efter ganska lång tid och fosterhem och sådär. Mm. Så hamnade vi till slut i Sverige där vi stannade. Mm. Och växte upp i en familj som var väldigt dåligt. En fosterfamilj. En dålig familj som gjorde allt man inte ska göra helt enkelt. Mot barn och med barn.
Det var misshandel och övergrepp. Och
ja,
hela
allt möjligt liksom. Mm. Och med risk för förtal så får jag typ vara lite kryptisk.
Ja. Det är så hemskt också. Det.
Ja, det är hemskt att man inte får ens kunna berätta allting om sig själv. Men så är det. Jag kan inte berätta allting om mig själv. Men man fattar, tror jag, när jag liksom säger så. Och sen så...
För ni flydde från... Dina föräldrar var politiskt aktiva, eller hur?
Ja.
Och ni bodde i bunkrar och allt möjligt.
Ja, så när det blev då krig... Eller krig, de började bomba vårt läger. Då var vi ju i, alltså som jag minns det så var vi ju typ i så jordgrottor. Men jag har ingen aning om vad det var egentligen. Så, och där kunde vi vara länge. Så det var ingen bra plats för barn.
Nej.
Men för att göra en jättelång historia kort så var ju också den här fosterfamiljen en del av samma organisation. Och den här organisationen har man ju då kallat för... sekt från olika håll då. Så där växte jag upp i den miljön.
En religiös sekt liksom?
Nej, politiskt.
Ja.
Så. Och sen handlade det mycket om den här överlevnaden men också ta hand om mina bröder. Och där försvann ju någonstans lite, vem är jag och vad vill jag? Men jag har ju alltid, alltså jag tror att utåt sett tror jag kan verka väldigt flummig och glad och du vet sådär. Men jag blev, alltså jag har alltid gillat det kreativa. Ville liksom hålla på med design och inredning och försökte så mycket gå åt det hållet. Men allt sa att jag inte fick liksom, jag kan förklara det lite närmare men...
Vad var det som sa att du inte fick?
Ja, men det var, dels var det skolan. Jag hade ju toppbetyg, maxade ju liksom mina betyg och... Då, du vet, förväntningarna på en duktig elev är ju inte att hon går och gör något kreativt sen, utan då ska hon ju...
Prestera.
Ja. Och så var det, jag kommer ihåg, när jag då skulle välja gymnasiet så var det så självklart för mig att jag äntligen skulle få göra det jag ville. Och då ville jag studera design av olika slag. Och jag hade försökt ge mig på inredning en del. Jag hade hittat någon kurs i Danmark när jag var barn som jag ville gå typ för vuxna. Men det var ingen ålder. Jag hade hittat den och tänkt att den kan jag gå och hålla på med inredning. Men det satte ju stopp. Min fosterfamilj eller fosterföräldrar tyckte inte jag skulle göra det. Så det var mycket så att jag kämpade. Och sen i då, när gymnasiet kom så blev jag... När jag började säga vad jag ville högt, då blev jag inkallad till syon för första gången. Och lärarna skulle ha möte med mig. Och det var liksom så här, nej, du vet. Här har du några skolor du kan titta på. Och så var det liksom de fina skolorna i Göteborg som var svåra att komma in på. Och en av dem var så här, seglar gymnasiet. Jag har liksom aldrig varit på en båt vid den tidpunkten. Typ Stena Line hade jag varit på liksom.
Som hos andra typ. Ja.
Jag var så här dödsrädd. Jag bara, jag vill inte bo på en båt i 3 månader i gymnasiet.
Nej.
Så jag bara, okej, okay, ja, all right. Alla varnar mig. Jag kanske är ung och dum.
Mm.
Jag ska väl lyssna på de här auktoriteterna då. Så då gick jag emot mig själv. Och så valde jag naturvetenskapligt som det förväntades. Men hittade den enda utbildningen i Göteborg som hade matematik och data som inriktning.
Mm.
Så jag har alltid gillat teknik och IT. Och då...
Vad var lockelsen med det?
Jag har alltid gillat matte. Mm. Och sen så tänkte jag... Det här, man får komma ihåg att det här var början av 2000-talet.
Mm.
Herregud. Och då... Jag visste inte riktigt vad IT var. Mm. Men... Jag spenderar, eller tillbringar, säger man väl, har fått lära mig. Tillbringade, inte spendera, mycket tid i datorsalen som man hade, du vet.
Okay,
Så där satt jag mycket och kollade på modevisningar i Paris och du vet, sådana här saker för mig själv innan jag vågade mig hem. Så datorn var mig nära till hands och vi spelade mycket spel och så hemma. Så då tänkte jag, men jag kanske kan bli designer inom typ datorer, började jag tänka. Och då lära mig programmering och designa hemsidor. Och det fick jag ju då börja lära mig i den här utbildningen. Men så var vi ju bara 2 tjejer och en drös killar. Exakt så som det ser ut idag.
Mm.
Vem hade kunnat tro?
Ja, precis.
Men så var det då. Det blev liksom tufft på det sättet.
Mm.
Innan här pratade vi om sexuella trakasserier. Och det pågick i allra högsta grad där. Och jag blev ju... förskräckt till slut när det började bli så pass fysiskt att jag var rädd för mitt liv.
Var det det här du pratade om? För visst var du med i Cissi Wallins dokumentär?
Nej,
va?
Men MeToo-dokumentären på SVT.
MeToo-dokumentären, förlåt.
Precis.
Inte Cissi Wallins. MeToo.
Ja.
Jag blandade ihop dem.
Ja, men det har varit nästan samtidigt kom de ju.
Ja, de kom ju nästan samtidigt. Var det från skolan du vittnade?
Ja, det var då.
Vad var det som
vilken
hände?
Koll du har, kvinna! Säger att du är proffs.
Jag har väldigt bra minne faktiskt.
Ja, verkligen.
Fotografiskt minne. Men vad var det som hände där?
Nej, men alltså, de höll ju på varje lektion om att några var ju också iranier. Så de passade på att säga det på persiska. Men det var ju massa olika etniciteter. Men de på persiska passade på att vara lite grävre för de kunde eftersom lärarna inte förstod. Men det var ju såhär, man kom under bordet och du vet, sug av mig och du vet så här liksom. Jag vågar knappt säga det högt, jag skäms ju. Men det som till slut var droppen för mig var det som jag sa i dokumentären, när det kom en kille och, utan att jag var förberedd, än som jag hade varit förberedd hade jag inte kunnat göra något, men tar stryptag om mig så att jag tror på riktigt att jag ska dö. Och då kände jag, och då hade det pågått ganska länge, men där och då kände jag att tänk om jag dör. Och så är jag så här jäkla dumdristig, så jag tänker att jag ska klara allting själv. Och jag var ju van vid mobbning. Jag har liksom alltid utsatts för det genom, ja, sen jag satte min fot på en svensk skola tänkte jag säga.
Vad har du mobbats för då?
Ja, men allt möjligt. Min första mobbare var min lärare som slog mig.
Oj.
För att jag var ganska duktig och hon, vet inte, störde sig på det. I efterhand tror jag att man skulle kunna klassa henne som rasist. För jag var också... den enda utländska, och när de andra hade liksom svenska A-boken så hade jag svenska F-boken. Och hon visste väl inte vad hon skulle göra av mig på något sätt kanske. Så det fanns, hon hittade ju på många anledningar till att slå mig och sådana saker.
Och det här är inte så, du är född 86.
Ja,
så det här var 95, 96. Du är bara 3 år äldre än vad jag är.
Ja.
Ja. Det är ju inte så länge sedan.
Nej. Nej, gud, det är ju liksom inte barnaga alla 20-talet, utan
nej.
Det är ju verkligen nutid.
Ja, det är ju verkligen nutid, men några år sedan, men ändå.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, så det var min första erfarenhet av mobbning, var ju min lärare. Och sen fortsatte det allt till att jag tydligen var en hora i högstadiet. Och du vet, det var mycket som, mitt namn har jag blivit retad för och sådär. Så det har varit mycket, och fysiskt också då, blivit liksom spottad på, du vet, sådana... saker. Men så jag var van vid att hantera det själv. Men när jag då i gymnasiet till slut bara, nej men jag kan, nu kanske jag dör av den här mobbningen. Då gick jag till rektorn. Och det var, hans svar var ju så här, ja men vad förväntar du dig när du väljer en utbildning fullt med liksom killar, eller hur han nu sa, killdominerad eller vad det var. Och jag glömmer aldrig det mötet. Alltså jag satt där och tänkte, säger han verkligen? Alltså du vet, så här, som att man går ur sin kropp och bara, till och med jag fattar som är han, alltså som är elev på den här skolan, att det han säger som rektor är helt fel. Mm. Säger han verkligen det här till mig? Så jag, då blev jag ju lite så här att jag fick ju gå av de kurserna, hoppa av dem för att jag var så rädd. De var inte redo att göra någonting för mig.
Nej.
Och så på den, det jag försöker säga att jag har alltid dragit åt teknik.
Mm. Och så kom vi in på
det här. Nej, men att jag alltid liksom blivit mot, det var när du frågade så här, men vad är det som gjort att du inte har kunnat gå den vägen med mot det kreativa och så där, så har det som alltid varit ett hinder hela tiden på vägen som gjort att jag fått gå tillbaka till något annat.
Mm.
Och sen pluggade jag designingenjör på universitetet. Jag tänkte, då blandar jag de här två världarna.
Och vad är en designingenjör?
Ja, men det är egentligen teknisk produktdesign. Mm. Så allt från bilar till miljöer och en kniv. Alltså du vet, allt möjligt som är produkter som inte är kläder och som kanske inte är inredning riktigt. Allt annat. Och det var jag inte lika intresserad av. Men då var det i alla fall en ingenjörsutbildning, så jag kunde kombinera de här två världarna. Och det gjorde jag enbart för att min numera man, dåvarande pojkvän, bara, men den här utbildningen, jag bara, okej, jag hoppar väl på liksom. Mm. Det är ju det som typ förväntades lite, kändes det som. Men då kunde jag liksom joina de världarna. Men när jag var klar, då åkte jag till Paris, jag levde loppan ett år och fick göra allt det här jag älskade med konst och mode och du vet. Kommer tillbaka, jag hade startat en blogg som började gå jättebra.
Och då, veckor
runt. Men snälla rara!
Du blir så här, du börjar skratta och blir så här superimponerad varje gång jag säger något.
Jag har typ aldrig sagt veckorevyn högt innan.
Det här blev liksom något så här, det blev en blandning mellan ATF och Fanny här.
Ja,
du blir chockad.
Ja. Värsta grävet. Ja. Så coolt. Nej, men precis. Det var ju jätteroligt att få skriva den. Och det var första gången jag fick utlopp för att skriva som jag älskade. Jag hade gått retorik och sånt där innan, så jag hade koll på skrivandet. Tyckte jag då. Och foto och sådana saker. Och kommer hem tillbaka till Sverige. Och jag minns där. Jag ligger och gråter i soffan med Max. Och bara,
Max är din man.
Ja, min man. Ja. Bara, 4 år av så här, varför blev jag ingenjör för? Ja. Så här, med en studielån på saker jag inte ens vill göra. Jag vill ju liksom göra det här kreativa liksom.
Ja.
Och efter det så hamnade jag på massa extra jobb. För jag tänkte, nu ska jag bara, nu gör jag det. Nu struntar jag i vad alla andra säger. Mm. Jag vill jobba med det här. Text och bild och form. Och så jag hade massa extra jobb för att försörja mig. Men jag fick återigen så mycket varningar. Du har inget nätverk. Du har ingen erfarenhet. Du vet, alla de här vuxna som ska komma in och säga till en vad de tycker.
Vad man ska göra och inte säga.
Och då, mitt i ett av de här jobben som var rekryteringsfirma, ser jag en annons som verkade så rolig.
Mm.
Vilket var ett stort IT-bolag. Jag visste inte vilket. Men jag såg att det var jättemånga som hade sökt. Jag såg inte alls min chans. Men jag tänkte, vem vet? Och det var, du vet, IQ-tester. Och det var så här, psykologtester. Och, alltså vägen var så lång. Så jag tänkte, någonstans här kommer jag också falla mellan stolarna. Du vet.
Vad var det för tjänst?
Nej, men då, det var ju då Microsoft. Det var en technology strategist hette det.
Okej, vad gör man då?
Man, alltså det var en partner technology strategy, så man jobbar liksom med bolagets partner och tar fram liksom strategier tillsammans med dem inom den tekniken som man säljer för att de ska bli bättre gentemot sina kunder.
Mm.
Jag hade önskat att jag sparade det här annonsen för att se vad det var som lockade mig, men det lät så roligt.
Mm.
Så hux flux lämnade jag tydligen det kreativa och så hamnade jag inom då, för jag fick ju jobbet då, vilket jag aldrig trodde. Och hamnade inom IT-världen som idag kallas tech. Och på ett sätt är det verkligen det bästa jag gjort. Mm. Jag älskar den världen. På ett annat sätt undrar jag, vad hade hänt om jag bara fortsatte, du vet, med det andra som jag ville då?
Mm.
Som jag nu hamnat tillbaks in på lite.
Ja, precis. Du kommer ju tillbaks. Det var min nästa grej. Du kommer ju få komma tillbaks till det kreativa nu. Men vi ska inte landa där än, tänker jag.
Okay.
Eller ska vi det?
Nej, du får ta takten här. Nu har jag babblat. Nu vill jag att du babblar.
Nej, du ska babbla. Det är, meningen är inte att jag ska prata, utan det här handlar ju om dig.
Mm.
Men du hamnade inom IT-branschen på Microsoft och var där i 8 år, eller hur? Mm. Och sen hamnade du på Capgemini.
Ja, där du och jag var typ i koncernen
samma
samtidigt.
Koncern, ja. Men inte...
Nej, vi sågs inte där.
Nej, men jag var ju på Societid. Ja. Vad är det, lillebror eller lilla syster, vad säger man?
Det blev typ det, men Societid var ju... För jag jobbade ju med Societid när jag jobbade på Microsoft. Och Societid var ju the partner, liksom.
Mm.
Det, då var ju inte Cap det. Cap Nej. Blev ju det sen, är ju med Societid.
Mm. Men hur var det för dig att vara inom IT-branschen då? Du sa att du älskade det, liksom. Ja. Men...
Alltså, det som IT-branschen, techbranschen numera, gav mig, det var att börja lyssna på mig själv.
Mm.
Och lyssna inåt och strunta i alla andra.
Mm.
Det var det ena. Det andra var, i och med att jag kom från de här förhållandena som jag gjorde.
Mm.
Och jag valde att, det hände mycket i samma veva som jag fick det jobbet. Så jag klippte med min fosterfamilj då.
Mm.
Och jag kunde börja vara mig själv. Ingen kände ju riktigt till var jag kom ifrån.
Mm.
Och vem jag var. Och jag var ju så formad av vad alla andra tyckte om mig hela tiden. Allt från mobbningen till min fosterfamilj till den här organisationen. Och du vet, man sätts in i en mall. Så här är ATF.
Mm.
Typ så.
Mm.
Men när jag kom in i den här världen, jag flyttade till Stockholm. Och bara, jag var ett blankt blad och kunde vara mig själv.
Mm.
Det var det andra. Och det tredje var, i och med att det är ett så globalt företag och jag kunde resa runt så mycket och träffa andra människor. Och bara, du vet, jag har ju alltid älskat att lära mig av andra. Och då också så småningom se att jag har så mycket att lära ut också. Att det var sånt givande och tagande i alla de här mötena. Så jag stärktes väldigt mycket av det.
Mm.
Och slutligen, vilket jag tror att det var nog ändå... Det häftiga med just den arbetsplatsen, det var att så länge man gjorde sitt jobb så fanns det också frihet att göra annat som kunde bidra till att det blev en bättre arbetsplats. Och där fick jag ju liksom prova på mina olika projekt och idéer och sådär.
Mm.
Och vilket gjorde att jag hittade lite min nisch och kunde ha en ganska så fin karriär ganska snabbt.
Mm.
Och det var väldigt givande.
Men det känns som att, för du har sagt det, att du har liksom varit lämnad åt dig själv ganska mycket och haft höga krav på dig själv. Och du har gått in i väggen några gånger.
Mm.
Hur många, är det tre?
Ja, alltså tredje gången var väl värst. Men...
Vad är det som gör att du liksom går in i väggen? Eller förstår du?
Ja, och det är ju inte mitt jobb. Nej. Och det här tror jag är väldigt så här... vanlig, kanske inte fördom, men bild man har av att man kan gå in i väggen bara av att, du vet, för att man jobbar hårt. Mm. Men för mig handlar det ju om allt det privata. Jag menar, tills bara några år sedan gick det inte en enda natt utan att jag hade mardröm.
Mm.
Eller mardrömmar. Max då, min man, han fick ju liksom varje natt bara, du vet, väcka mig och ta mig tillbaks liksom. Och jag led ju fysiskt jättemycket där. Det var liksom magont hela. Alltså jag har haft magont så länge jag kan minnas fram till bara några år sedan.
Mm.
Panikångestattacker och sånt där. Och ingenting, förutom sista utmattningen som blev jobbrelaterad mycket. Så berodde, alltså allting berodde på mitt privata. Alltså det som, mina omständigheter och mina trauman. Men det har ju också gett mig mycket tillbaks att... Bara få landa. Och sen säger du att jag har höga krav på mig själv. Det är ganska intressant att du säger det. Jag har liksom aldrig sett det så.
Nej.
Men jag har fattat att andra ser det så. Och det är lite intressant.
Mm.
När jag på universitetet så sa mina vänner. De hade någon sån här tävling. De brukar alltid ranka saker. Det var en grej, liksom en jargong. Och då skulle de ranka den som skulle typ bli mest framgångsrik.
Mm.
Och jag bara, men det blir nog, du vet. Så tänkte jag på dem, vilka det nu skulle bli. Och så började de säga. Och så på nummer ett då så säger de mig. Och jag skrattar ju rätt ut. Tänker, nu driver jag ju de här. Och de bara, nej men alltså det kommer vara du. Och jag bara, alltså jag är ju världens flummigaste.
Jag
hade typ 1000 grejer på gång. Och allt var halvdant och du vet så här.
Mm.
Så jag bara, vad menar de? Alltså du vet så här, jag tyckte de var helt... Så att jag har inte medvetet haft höga krav. Mm. Utan bara varit nyfiken, tror jag. Och gjort väldigt mycket.
Mm.
Och testat liksom, och se vart det bär.
Jag tänker att jag kopplade det till att du sa att du hade varit duktig flicka, presterat väldigt bra i skolan och sådana där grejer. Det var därför jag gjorde den kopplingen. Sen började min hobbypsykolog här. Jag blir ju så ibland. Men att du kanske inte haft höga krav på dig själv, men att du har varit tvungen att ha det. Eller förstår du, jag menar, för att du varit lämnad till dig själv på något sätt.
Jo.
Förstår du hur jag menar? Alltså, så här, du har inte haft något annat val.
Nej. Jag har ju varit tvungen att vara väldigt stark. Och jag blev ju... Alltså...
Visst gjorde du ett inlägg om det här ganska nyligen? Eller vem var det som gjorde ett inlägg om
det? Jag har skrivit så många sådana inlägg, så det kan absolut ha varit jag.
Att liksom inte haft ett annat val än att vara stark på något sätt.
Ja. Och sen också, jag fick ju liksom inte riktigt vara barn.
Nej. Nej, för du var 5 år när du fick ta hand om dina bröder. Och,
ja. Och innan det hade vi ju varit på flykt och du vet, varit utan mat. Och då fanns ju de ansvaren att... som överleva.
Mm.
Så jag längtade bara till den dagen jag liksom fick lov att kalla mig vuxen. För att jag kände mig hela tiden vuxen. Och det var en jättefrustration att försöka låtsas leka hela tiden. Typ på rasterna och sådana saker. Att hela tiden lägga på ett sånt lager av mig själv som inte var sanningen.
Mm.
Jag var duktig i skolan för att jag gillade ju... Ja, men jag tyckte om att liksom sitta i historieboken och läsa, även, liksom, även om vi inte hade läxa och sådär. Och matten och sånt. Jag tyckte ju om det, och det var ju det som blev min värld.
Mm.
Så jag tror att det handlar om att jag fick min startsträcka inom vuxenlivet blev så himla lång och tidig snarare. Kanske. Jag vet inte. Och jag tänkte kanske inte så mycket på krav, utan jag tänkte mer på hur jag skulle ta mig dag för dag.
Fram på något sätt.
Överleva hela tiden de olika situationerna jag hamnade i, med allting jag hamnade i.
Ja, för dig har det ju handlat om att överleva egentligen.
Ja.
Vilket ju är jätte, alltså, sorgligt på något sätt. Att inte få njuta av livet som barn och behöva överleva liksom. Och du har ju fått prata en hel del om din bakgrund och hela din story. Alltså jag tänker, det finns ett jättebra avsnitt i Så kan det gå podden med Elin.
Ja.
Som man kan lyssna på om man vill höra. Om man vill höra mer om den, tänker jag. För det som jag är nyfiken på, det är ju, hur går man ifrån att liksom fly som 5-åring, att liksom leva i de förhållanden, i den fosterfamiljen som du har gjort. Hur tar man sig ur det? Du säger att du har klippt liksom, och bara blivit en ny person.
Mm.
Men jag har så svårt att, liksom, att man liksom bara kör på.
Mm.
Eller hur har du tänkt?
Du menar köra på utan att...
Och har det haft konsekvenser, obviously, att du bara har klippt?
Du tänker med min fosterfamilj just?
Ja, och det kändes som att du uttryckte att du på något sätt klippte med ditt förflutna. Mm. Och nu kommer jag in i IT-branschen på något sätt. Ingen vet vem jag är här.
Ja.
Jag får skapa mig själv.
Mm.
Hur hittar man den styrkan med de erfarenheterna som du har?
Alltså, jag har ju aldrig heller dolt vem jag är. Det tror jag också är viktigt att ta med. Så att... Obviously, eftersom jag pratar om det i tid och otid. Men alltså, jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara på den frågan. Jag tror att jag nog kanske bara haft en hunger att få må bra och få upptäcka och vara lycklig och träffa människor som inspirerar mig och du vet. Mm. Och få bara leva, inte bara överleva. Så jag tror att det mycket bara handlat om det, att slå mig fri och upptäcka och få stimulans för min nyfikenhet. Jag tror att det handlar om det.
Mm.
Och en sak som jag bär med mig hela tiden är ju att jag är så långt ifrån färdiglärd. Och det finns så mycket att lära hela tiden. Och det är via människor jag kommer lära mig.
Mm.
Och jag kan liksom bara titta på mig själv. För jag vet ju vilka fördomar jag möter. Bara att jag liksom är utseendefixerad, som det kallas då. Att jag är glad. Du vet, alla de här attributen gör att man kanske stämplas på ett visst sätt ganska snabbt. Mm. Och det fick jag ju höra. Jag fick ju höra det på Microsoft. Det var en partner jag då jobbade med. Och efter några år när man hade jobbat ihop, så alltså man blivit lite tajt, så ger han liksom över en öl till mig. När man har, alltså han hade druckit lite och sådär. Så då kommer sanningen ibland fram.
Mm-hmm.
Och då säger han till mig, jag måste säga det här till dig, att för att du har verkligen förvånat mig. Jag bara, aha, du vet, vad kommer nu? Mm. Och då säger han, när jag första gången träffade tänkte jag, vad fan håller Microsoft på med? Alltså anställer de typ efter utseende eller vad är grejen? Men du har verkligen bevisat dig flera gånger om här, och jag vill bara, jag skäms, sa han liksom, för hur jag tänkte. Mm. På ett sätt var det väldigt fint av honom, men jag fick ju så mycket bekräftat i det att när du tycker om vissa saker och liksom gör på vissa sätt, så förväntas inte din hjärna vara med. Gud, nu vet jag inte ens varför jag kom in på det här.
Varför kom du in på
inte,
det här?
Nej, jag vet inte, men fortsätt. Det är det här som är så roligt med min podd, att man kommer in på saker. Det är jätteintressant. Så fortsätt.
Jag vet inte hur jag kom in på det här. Nej, men det var ganska intressant i alla fall hur...
Men det är ju ändå en stor grej att kunna erkänna det.
Ja, det var stort av honom.
Och säga det.
Mm. Jag var aldrig arg när han sa det. Utan mer så här... Jag tror att det kanske har... En sån sak kanske ligger oss kvinnor i fatet. För att den här typen av tänk finns.
Mm.
Alltså av alla mina syskon, utav mina bröder, så har jag ju också växt upp med 3 andra syskon.
Mm.
2 andra bröder och en syster. Och utåt sett har jag nog varit den där flummiga, du vet. Jag var ju den alla retades med och sådana saker. Men jag är ju å andra sidan den enda som, ja, men om man nu ska då i vikta, jag är den enda som blev ingenjör till exempel. Och liksom hade en IT-karriär och du vet. Och det är kanske ett pussel som man inte hade lagt innan då. Att det går att kombinera alla de här olika sidorna hos oss. Och vi är inte bara... Ja, men en sak. Och det var så jag kom in på det. Jag sa ju det här med att man kan lära sig så mycket av andra människor.
Mm.
Och då fördomarna som finns om mig. Att jag tror att vid första anblick att man inte tänker att jag kommer med den bakgrund jag kommer med. För att jag är glad och tycker om och du vet, har klackar och läppstift och du vet så här.
Mm.
Så kanske inte man direkt bara, ja, men hon kommer från XYZ bakgrund.
Mm.
Och det var det jag ville komma till lite. Att jag tänker ofta på mig själv för att förstå att personen framför mig, jag vet så lite om den.
Mm.
För den vet så lite om mig. Och det väcker verkligen min nyfikenhet att förstå, vem är du som sitter där? Och jag försöker verkligen sänka mina fördomar hela tiden. Och det behöver vi alla göra aktivt.
Mm.
För hur mycket vi än jobbar på det, så har vi dem hela tiden. Och så länge vi inte kan erkänna det för oss själva, så kommer vi fortsätta ha ännu mer än de som faktiskt aktivt tänker på att de har det. Så det är väl där min nyfikenhet ligger, i att lära mig av andra människor hela tiden.
Det du säger nu, det tycker jag är så bra. För att vissa människor, alltså fördomar är ju... Alla har ju fördomar. Och vi behöver ju ha fördomar, vi behöver normer och såna här saker. För annars hade vi aldrig kunnat göra någonting nytt. Liksom. Men de här fördomarna som gör att vi diskriminerar, de måste vi vara medvetna om. Därför är jag allergisk mot när människor säger så här, jag ser inte kön eller jag ser inte färg. Man bara, jag jobbar med jämställdhet, jag ser kön, jag ser färg, jag ser att du är någon annanstans ifrån. Och alltså att du inte är ifrån Sverige och så vidare. Det är klart att jag gör det, men frågan är ju hur jag hanterar det sen. Eller har jag fel?
Nej, gud, jag håller... You're preaching to the choir, honey.
Nej, men det här tycker jag är så... De här samtalen här börjar hamna mer och mer i nu. Bara för att jag själv har liksom mitt intresse av väckt för det.
Mm.
Men det här med vit feminism och hela den här kritiken som uppstår hela tiden. Hur gör man det på bästa sätt? Eller förstår du? Och inte vara... För jag är ju vit och feminist. Men jag vill inte vara en av de här vita feministerna.
Jag fattar.
Som kritiseras. Eller förstår du?
Jag tror att man får tänka... Alltså, jag brukar alltid jämföra det med... Hur vill vi, alltså i det här fallet säger jag, som inte är vit feminist men feminist.
Mm.
Om jag går till en man och säger, det här är fel med sig, till exempel patriarkatet. Eller det här är fel med ditt beteende som är en del av machokulturen. Eller vad det nu är jag säger.
Mm.
Den här motparten, mannen i det här fallet. Om han blir kränkt eller gaslightar mig, alltså liksom ifrågasätter eller vad han nu gör, ska säga emot mig och så vidare, då har ju han inte lyssnat in.
Mm.
Och det är lite den parallell jag försöker använda inom vit feminism. Alltså om en som är då people of color, POC, kommer och säger till en vit feminist, så här känner jag när du gjorde så här, eller det här är en del av maktstrukturen, Och den kvinnan i det här fallet bemöter mig så som den här mannen då hade gjort. Det är ju då det blir vit feminism. Istället för att hon bara, okej, låt mig höra. Mm. Jag ska ta till mig, jag ska lyssna. Då är man inte den vita feministen, utan då har man lyssnat in istället. Mm. Så tänker jag, hur vill vi att mannen ska möta oss feminister? Mm. Så ska då i det här fallet den vita feministen förhoppningsvis kunna möta POC-feministen.
Mm. Och det finns så många begrepp som jag inte kan.
Ja, ursäkta.
Nej, men du säger POC. Nu säger du ju people of color. Och det vet du ju vad det är. Men jag tycker det kretsar ju kring så himla mycket uttryck kopplat till feminismen. Ja. Och jag tycker att feminismen blir svårare och svårare att vara inom.
Mm.
Alltså du och jag var ju i hela den här Ellos-grejen som blev liksom en riktig rabalder, men också inom en väldigt liten värld, insåg jag i efterhand. Det var inte så många som såg det egentligen. Men det är en svår värld att röra sig i, för man blir alltid kritiserad på något sätt. Vad den gör så blir du kritiserad.
Ja. Och det ska väl vara fine egentligen att vi är olika.
Mm.
Man är feminist på olika sätt, men förhoppningsvis har vi någorlunda samma mål, och det är ju jämställdheten då.
Mm.
Men visst, det är snårigt är det. Men det som jag tycker är så fint med sociala medier för min del är ju att jag har alltid känt mig så jäkla ensam i den här kampen. Du vet, innan man började hitta sina likar. Jag menar, du vet, i skolan, i de olika föreningarna man var med i olika sammanhang. Jag säger inte att jag aldrig hade någon som stod med mig, men jag har nog alltid varit den som varit väldigt högljudd i de här frågorna.
Mm.
På mina arbetsplatser och sådär. När det har varit något jag tycker är fel, då har jag... Men till en viss grej spelar man det politiska spelet och så vidare. Men när det går över en gräns, du vet, vilket det tyvärr ändå gör mer än man vill, då har inte jag suttit tyst.
Hur har det tagits emot?
Ja, men väldigt blandat. Men tyvärr oftast till det sämre.
Mm.
Och där ska jag ju självklart då också försöka vara lite insiktsfull och se så här, vad kunde jag gjort annorlunda och sådär. Men jag tror att jag också alltid haft en förväntan som jag inser inte har varit självklar. Alltså jag kallade mig feminist ganska tidigt. Mm. När jag gick i högstadiet. Jag var medveten om feminismen hela tiden med den här organisationen jag var med i, som är ett markarkat. Sen kan man diskutera exakt hur det fungerar för just dem. Men,
och det är den här sekten som du nämnde i början.
Men sen läste jag Egalias döttrar, som var wake up call för mig. Jag kan rekommendera den till alla. Nu har inte jag läst den sedan dess, så jag vet inte om den är passé. Men då, wow.
Mm.
Alltså, wow, vilken bok. Och där och då, jag vet inte om jag var 14, så var jag så här, men jag är feminist. Och ingen kommer få mig att tycka annorlunda. Så stark var den upplevelsen. Så då har jag ju ganska tidigt sett de här skillnaderna. Och känt mig ensam i det. Och då på arbetsplatsen när jag har lyft, så har jag tyckt att det ska vara så självklart. Jag menar, vi pratade tidigare om till exempel sexuella trakasserier. Det ska liksom vara självklart att det inte sker. Alltså så här, det ska inte ens vara ett problem. Och då när sådana här saker har kommit upp, så har jag tyvärr inte mötts av den responsen.
Nej.
Vilket är chockerande för mig.
Ja. Ja.
Ja, du kanske har något att säga där, jag vet inte.
Nej, jag säger
du
inget.
Bara håller med.
Jag bara håller med.
Mm. Men därför älskar jag social media. För det är första gången jag hittar mina likar. Mm. Och bara, men jag är inte ensam, du vet. Det är fel, de här grejerna som sker.
Mm.
Och det finns fler som kämpar och på sina, liksom, i sina bubblor och sina liksom, världar och branscher och arbetsplatser och sådär. Så sätt uppskattar jag verkligen sociala medier.
Ja, alltså där har man ju lärt känna massor folk och liksom hitta någon typ av systerskap som man inte visste fanns innan. Men det är ju både bra och dåligt med sociala medier.
Mm.
Alltså du kan ju också få mycket hat och sådana grejer där. Ju mer man växer, tänker jag.
Yep.
Och det är också, jag har ju gjort mitt, det har vi skrivit om någon gång tror jag på sociala medier, att man gör... Jag har gjort mitt feministiska uppvaknande i något form av offentligt rum.
Mm.
Vilket ju är jätteläskigt.
Mm.
Men du känns som att du har varit så grundad i det där hela tiden på något sätt. Och vet var du står och kan väldigt mycket om det.
Just det har jag nog alltid varit väldigt grundad i. Men vet du, jag vill väl ändå stanna där. För jag tycker det är så fint. För när jag har lyssnat på din podd så har jag verkligen sett den här utvecklingen. Och jag uppskattar att du har gjort det i det offentliga. Och det är väldigt både skört och starkt att kunna göra det. Och jag kommer ihåg att du pratade, om det var med Deka Abukar, du pratade när du berättade om den boken du har skrivit, att du fick en wake-up call att oj, det är ju bara vita powerkvinnor här.
Mm.
Wow, alltså kudos till dig. Och det, jag tror att du kommer nog komma till, liksom, ursäkta att jag uttrycker mig klumpigt nu, men du kommer liksom komma till du är i nästa fas där du inser att okay, det är inte bara feminismen utan det kanske också antirasismen som, alltså allting liksom går hand i hand i det här.
Mm. Mm.
Och den resan, där kommer du få ännu mer hat.
Det är så.
Feminism är typ lite rumsren nu, vad sa du?
Jag kanske ska räkna med det då, när jag börjar ge mig in i den debatten mer.
Ja, den är snårig.
Den är snårig och svår.
Mm, den tycker jag har varit svårare.
Mm.
Och där har jag fått ta många fler pauser för att orka. Mm. Faktiskt.
Vad är du för höra då?
Alltså, jag kan, alltså, höra, det är också det här, typ, så fort jag uttrycker mig om, säg, vit feminism, jag är superförsiktig med det nu, att jag sitter här och pratar om det så här, herregud, publik självmord, typ. För att
mina lyssnare är väldigt snälla.
Alltså. Ja, men vad bra. Jaha. Nej, men jag tappar ju följare direkt, till exempel.
Ja.
För att jag pratar om sådana saker.
Mm.
Så att där, och där finns det också massa läger och syn på grejer. Och sen, jag menar, herregud, kolla på politiska klimatet just nu.
Mm.
Mm.
Det är livsfarligt.
Mm, det är
läskigt.
Mm.
Det känns ändå som att, om vi nu ska mappa ut ditt liv. Du kommer ifrån tuffa förhållanden. Du liksom överlever det. Du skapar en ny ATF. Du gör en karriär inom IT-branschen. Och sen bara, pang, boom, så lämnar du det. Och det här, alltså, det här var också en, för det känns som att nu har du på något sätt förverkligat dina drömmar, eller du är på väg att göra det.
Mm.
Vad var det som fick dig att, för du ska skriva en bok nu, eller du har skrivit en bok, eller hur?
Jag höll på.
Ja, på typ 150 000 ord, eller vad sjutton det var. Eller?
Ja, den blev ju då, alltså första utkastet var ju, något sånt. Men
Kill Your Darlings kommer att bli sen.
Ja. Gud ja, och sen är det ju, jag kommer skriva om en massa. Så det är verkligen bara skelettet just nu.
Mm. Mm. Men vad var det som fick dig att bestämma dig för att göra det? Ta det klivet?
Vet du vad, det var aldrig jag som bestämde det. Och det var så fint på något sätt. Jag har ju alltid dels velat skriva. Mm. Men du vet, man bara, men vem vill läsa? Det är bara massa problem och tråkigheter.
Mm.
Och sen tänkte jag att ingen kommer ta mig seriöst. För att jag är ändå hyfsat ung. Och liksom redan, alltså, att tanken ens kom, det var kanske vid 20-årsåldern. När en väldigt god vän till mig hela tiden bara, snälla, skriv en bok. Så här. Och sen började jag få höra det mer och mer och mer. Och tänkte jag, men jag kanske ska skriva en bok. Men så bara, men jag kan liksom inte vara 25 och släppa en självbiografi. Alltså, ingen kommer ta mig seriöst.
Ja. Jo, varför inte då?
Ja. Men sen har det också handlat om, och det här tror jag är viktigt att ta med i diskussionen, att det är inte bara att förverkliga sina drömmar.
Nej.
Och speciellt inte om man kommer från min bakgrund, eller den, vi behöver inte ens vara i närheten av min bakgrund, men alla kan inte förverkliga sina drömmar, och speciellt inte så tidigt.
Nej.
Jag behövde ha en ekonomi. Jag behövde ha en trygghet. Det fanns ingen jag kunde fråga om hjälp.
Mm.
Alltså så här, när jag flyttade då hemifrån, om man nu kan uttrycka det som att jag flyttade hemifrån, det var ju inte riktigt så, men det är en sidostory.
Mm.
Då, jag hade jobbat sedan jag var 14.
Mm.
Och då hade alla pengar jag tjänade, eller det mesta av det jag tjänade, gick till att jag hela tiden försökte tillfredsställa min fostermamma på olika sätt.
Uh-huh.
För att få henne att typ älska mig, se mig, du vet, så här. Resterande pengar försökte jag lägga på och vara normal utåt, du vet.
Mm.
Till exempel så hade jag ju liksom ingen, jag fick aldrig någon sport-BH när jag började få bröst. Det kostar rätt mycket med sport-BH. Så jag behövde liksom spara mina pengar för att bara kunna vara med på gympalektionerna.
Mm.
Innan hade jag fått skylla på massa saker eller hålla mina bröst för att kunna liksom vara med.
Som sådana sjuka saker som en annan liksom alltid har haft tagit för givet på något sätt.
Och det är därför det kanske låter banalt, men för mig handlade det ju, jag behövde börja jobba för att ha de här grejerna som jag då inte vågade berätta om. Så för mig handlade det liksom inte om att jag måste ha pengar för att det är kul, vilket jag, när jag har lyssnat på liksom en del av dina avsnitt, så För mig, när jag hör att man säger, ja, men jag tycker pengar är roligt. Ja, men det säger man från en, ursäkta att jag är ganska krass nu, men det säger man från en privilegierad position. Mm. Pengar är inte roligt för vem som helst. Pengar är ett nödvändigt ont för många av oss. Och sen är drömmar och passion, det är någonting många får lägga åt sidan. Mm. Och det var någon annan som sa, men du måste älska det du jobbar med och då blir du framgångsrik. Och du vet, eller säger ditt CV vad du vill. Ja, men det är inte verkligheten för väldigt många. Jag kan inte bara, ja, men det här är min dröm. Jag kan, så att ens komma till en intervju är en dröm kanske. Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm, 100%.
Medan jag vet att någon sa, ja, men när du är på en intervju, säg vad du vill. Säg att det är det här du vill göra. Ja, men vägen till den intervjun kan vara väldigt, väldigt lång.
Mm.
Och drömjobben, det är det många som säger hej då till. Mm. Vissa behöver bara klara sig. Så för mig handlar det om att jag är tacksam att jag älskar fortfarande techbranschen. Och att jag kunde vara en del av den. Jag hoppas att jag fortsätter det. Alltså, för mig är det inte att jag har lagt åt sidan, utan mer att jag, just nu har jag en paus. Men det var också ett sätt för mig att bara skapa mig en stabil grund. Och det var ju tack vare det som jag kunde då äntligen köpa en bostadsrätt och ta mitt körkort. Alltså, jag tog ju körkort för inte så länge sedan. Och det har jag ju fått. Jag har ju fått pö om pö.
Mm.
Ta lektioner. Jag har ju inte haft någon jag kan köra med. Så jag har fått lägga alla pengarna på lektioner på en skola. Det tror jag inte jag alla tänker på. Att man kanske inte har någon att köra med. Där man kan spara in pengar på. Så folk ska ju liksom lite så här skryta om hur lite de la på sina körlektioner. Medan jag är så här, gud, jag vill inte ens veta hur mycket jag la på körlektioner.
Mm.
Så pengar för mig har ju bara varit som skapa, du vet, IT-branschen. Att gå in i den, allt har handlat om att skapa den här basen.
Mm.
När jag flyttade hemifrån, det var det jag ville säga, så ringde min fostermamma och sa, men jag har lite pengar till det som jag har lagt undan. Och då ska vi komma ihåg att en fosterfamilj får multum med pengar för att ha fosterbarn.
Oh.
Så man skulle kunna tänka sig att hon hade bara, de här pengarna vi aldrig såg röken av under vår uppväxt, kanske hon hade sparat. Och då säger hon så, men det ligger 3000 kronor för dig i någon så här bostadskö. Jag bara,
oh,
tack. Du vet, det var inte ens hälften av min studielån då.
Nej.
Liksom. Och det är de pengarna jag har fått.
Mm.
Så då när bokgrejen kom till mig, alltså fan, jag kunde inte ens ta in det.
Var det något förlag?
Ja, det var. För då skrev jag för ett konto. Jag hade skrivit mycket på mitt på min Instagram innan. Och sen så var det någon som, en fin vän till mig, som hade föreslagit för det här stora kontot att jag skulle skriva för dem.
Heja livet var det, va?
Ja. Och det blev ju anstormning till det här. Det var helt sjukt. Det var tusentals i kö för att bli insläppta.
Mm.
Och så, jag tror jag sa det i Så kan det gå på den också. Och sen därifrån var det flera förlag. Och de hörde av sig och jag tappade ju liksom. Jag totalt. Det var för bra för att vara sant.
Mm.
Att jag ens kunde prata om en sån dröm högt, det hade jag inte gjort innan.
Mm.
Så det var ju först för ett år sedan. Det blir väl inte ens, det blir ett år i juni, som jag för första gången sa, men jag skriver och jag vill skriva och jag vill ge ut en bok.
Mm.
Mm.
Och vad är syftet med den liksom? Det är också en fråga från min sponsor Excitec.
Jaha.
Som vill veta liksom, när du skriver den här boken nu, vad är liksom syftet med den? Vad vill du uppnå?
Lite det här med att vi människor har så mycket med oss i bagaget och därmed behöver ha en större ödmjukhet inför varandra.
Mm.
Ställa frågorna och verkligen lyssna på svaren. Inte vara klara med våra svar. Det är det ena. Det andra är, det är en viss kritik också mot ett system, eller hur man nu ska uttrycka det. Alltså, jag kom ju, när jag kom som ensamkommande, jag tror att, du vet, när vuxna typ skiljer sig så går de i terapi.
Mm.
När någon i ens närhet dör, då går man i terapi. Alltså, du vet, när saker, de här stora trauman händer, så går vi vuxna i terapi. Men när ett litet barn kommer från krig, flykt, du vet, alla de här grejerna separeras från sin viktigaste person, då går inte den i terapi. De bara slängs ut i ett samhälle som jag gjorde. Och ska lära sig ett nytt språk, skapa sig vänner, vara duktig i skolan, du vet. Mm. Det är ingen som fångar upp den här individen och bara, hur mår du?
Nej.
Ingen ställde den frågan.
Det är helt sjukt ändå.
Ja.
Förlåt, ja.
Och det händer fortfarande.
Ja.
Ingen fångar upp de här barnen och bara, låt oss liksom, låt oss prata. Så det är också en kritik mot hur vi behandlar barn.
Mm.
Och i synnerhet fosterhemsplaceringar och ensamkommande.
Mm.
Men också hoppas jag att det blir någon form av så här ögonöppnare inom den här fruktansvärda politiska debatten om att du kan väl, jag vet inte, de bara kommer hit och du vet, ska utnyttja vårt fina land. Så bara, men vissa av oss gjorde inget val.
Nej.
Hade jag fått välja hade jag stannat med min släkt i Iran. Liksom.
Mm.
Nu har jag ju liksom min lycka här och mina barn här och min man. Så nu vill jag gärna ha kvar det. Mm. Men jag hade inte velat gå igenom det jag gick igenom.
Det är klart du helst hade sluppit att ryckas ifrån ditt hemland. Det där är ju en sån himla konstig retorik.
Ja.
Det vet jag, Märta delade ju ett Stenevi ett inlägg om det där, om det var igår. Och samma jag pratade med Madeleine och Pira om det här, alltså den här retoriken som är, när vi pratar också om gängkriminalitet, man kollar på partiledardebatten, att de säger så att de där ute i förorterna, och sen så är det bara 40% av dem ute i förorterna som röstar, då kan man ju säga undra varför. Mm. Därför att det är vi och dem.
Yes.
Det är ju helt orimligt. Mm. Eller liksom, det är inte konstigt att det går åt helvete. Alltså nu är det ju 25% av befolkningen som, eller hur? Eller har jag fel?
Nej, jag tror att det ligger där någonstans, mellan 20 och 25. Det går väl upp och ner lite.
Nu säger jag också dem.
Om du pratar om SD?
Nej, nu pratade jag om förorten.
Jaha, nu trodde jag att du gick in på SD. Jag vet inte varför jag trodde det.
Bakgrund är väl ungefär 25% av Sveriges befolkning nu, eller har jag fel?
Vet du, jag har faktiskt inte koll på vad siffrorna är uppe i nu.
Nej, men då får vi se om vi tar med det här eller inte. Men liksom, de är ju en otroligt viktig röst för vårt samhälle.
Ja.
Och den retoriken måste vi ju ändra.
Ja.
Kommer du göra det med din bok?
Nej. Jag ska... Nej.
Vi bara hoppas här på världsförändring. Liksom, att det ska bli...
Alltså grejen med min bok är ju att den är också lite preaching to the choir. De som hittills jag har dialoger med kring saker jag skriver, det är ju personer som själva har trauman, själva kanske separat från sin mamma eller pappa. Eller mormor, eller varit med om sig missbruk och andra saker som de kan då relatera känslorna kring, eller varit på flykt. Det kan även vara personer från liksom, säg, socialen som vill som lära sig lite mer och så vidare och så vidare. Så att personer som jag tror skulle läsa den här boken har väl lite samma livsåskådning mer eller mindre redan som jag själv.
Mm.
Så jag tror inte jag kanske når de som jag hade velat nå, om du förstår vad jag menar.
Men nu är vi inne på en intressant fråga.
Mm.
För hur gör vi det då?
Mm.
För det är ju samma problem som jag har. Alltså med det jag gör.
Yes.
Nu börjar jag i och för sig få fler och fler män att lyssna. Liksom. Men det är också oftast de som är frälsta. Och det här är ju så himla svårt.
Vet du vad? Jag tror en grej vi alla kan bli bättre på. Och jag jobbar personligen väldigt, väldigt mycket på det. Det är brobyggande.
Mm.
Det är för mig en av de finaste egenskaperna man kan ha. Att hela tiden i sin vardag bygga broar.
Mm.
Som att jag tipsar om dig. Du tipsar om mig. Jag rekommenderar att du träffar den. Och så vidare. Liksom. Mm. Att man hela tiden ser till att människor får mötas.
Mm.
Det tycker jag är en väldigt underskattad gest.
Mm.
Så jag tror att en väg att gå är att hela tiden vara den personen. En annan väg att gå är att alltid ta striderna när det gäller. Och inte... var rädd för det. Alltså när jag var med om lite problem på en av mina arbetsplatser, och det problemet var jag inte ensam om. Vi var en hel grupp som drabbades av en väldigt dålig chef, om jag ska uttrycka mig så.
Mm.
Och vi alla tyckte det, eller vi alla, men liksom, det var det klimatet. Det var en dålig chef och folk började sluta i det här teamet, gå över till andra team eller byta arbetsplats helt. Jag var den enda som faktiskt drog det här till sin spets och gick iväg till HR till slut. Först försökte jag som vanligt lösa det själv, men till slut gick till HR och bara, det här lirar inte, det är inte liksom våra arbetsplatsvärderingar och så vidare.
Mm.
Och du vet, jag kommer med hela, alla de här attributen jag har pratat om. Men jag kommer också med min utländska bakgrund och jag är kvinna. Jag var mest utsatt i den gruppen. Men jag var också den som fick strida ensam. Fast jag visste att det var så många andra som tyckte som jag. Och tyvärr är sanningen som så. Och det här kommer jag också kanske tappa intresse för nu. Men att en vit person blir mer lyssnad på.
Mm.
Och framförallt en vit man blir mer lyssnad på.
Nej. Jag håller inte med.
Nej, vad har du för podd?
Jag skojar bara.
Och det är det här som är så synd. Att det är de här personerna som behöver höja sin röst.
Mm.
Och jag pratar jättemycket med min man om det. För han är en vit man.
Mm.
Det är du som måste höja din röst. När vi säger exakt samma sak så kommer dina ord värderas tyngre.
Mm.
Och det är, han är liksom, han har varit med mig så pass länge nu så han vet ju det här. Men jag hoppas att fler och fler som vet om sina privilegier höjer sin röst mer. Så som jag önskar vara en röst mot min svarta kompis, min hijabi-kompis, så hoppas jag att någon annan kan vara min röst så att vi hela tiden tillsammans kan, ja, men, ta oss framåt så att säga.
Varför har människor så svårt för att vara generösa på det sättet?
Jag tror att det finns jättemycket rädsla i vad man kan förlora.
Mm.
Tänker jag. En vän jag hade, ja, men en gång i tiden. Han var med om mobbning på sin arbetsplats. Och säger till mig, jag har valt att inte göra något åt det.
Mm.
För det kan bli liksom problem för mig. Alltså jag tappade det.
Mm.
Jag bara, va? Han var också en vit man. Jag bara, du om någon måste ju driva det. Han bara, nej men jag är för rädd för vad det kan innebära för mig.
Mm.
Och jag kan till en viss gräns köpa det. Vi kan inte alltid riskera vad som helst. Men vissa av oss kan det mer än andra. Mm. Och det är i de stunderna som vi måste göra det.
Mm.
När det faktiskt gäller. Som vi måste ta ställning. När annars ska vi ta ställning. Annars skriker jag oss bara hesa. Men i de kritiska stunderna behöver alla se om sin solidaritet.
Mm. Det här var vi ju inne på innan vi satte igång mickarna. One strike and out or not. Och då pratade vi om sexuella trakasserier. Och att utsätta. Och så här, var sätter vi gränsen? För att nolltolerans säger ju de flesta. Här har vi nolltolerans mot sexuella trakasserier. Men hur ofta gäller det liksom?
Nej, men vad går gränsen för nolltolerans och hur långt kan man dra det? Och man har ju hört de här historierna om kollegor som drabbas av, ja, men, en klapp på rumpan eller en invit in på hotellrummet och du vet sådana här saker. Och när de sedan har faktiskt vågat stå emot, vilket krävs ganska mycket för att göra, så har man inte vidtagit några åtgärder utan... Mm. Då har inte den där nolltoleransen stämt.
Det blir ju ofta så här, vi tar ett snack med honom. Ja. För att han har gjort det där. Vill ha en ursäkt.
Ja.
Så nej, jag vill inte bli uppringd av någon som har klappat mig på röven och få en ursäkt.
Nej.
Och varför det? Det är ju inte en konsekvens.
Nej.
Det är inget som kommer få den personen att ändra sitt beteende.
Nej.
När man gör en sån grej, då ska man ju bli nedgraderad.
Ja.
Tycker jag.
Jag fick ju någon sån här någon gång. Ja, men han har varit på bolaget i 25 år. Mm. Jag var så här, ah, men det kanske är några år för länge då.
Ja, precis.
Lite för bekväm nu. Ja, men så. Varför är det en tyngd? Och vad vill vi? Vad vill vi med vår arbetsplats? Mm. Jag hör ju liksom från mina kompisar i sociala medier hur de kämpar hela tiden motvind för att vi får inte tappa den här kunden. Eller vad vet jag, den hovar in 2 miljarder per år. Eller vad det nu kan vara. Att man hela tiden har de här siffrorna som blir viktigare än värderingarna.
Mm.
Och det känns som att det alltid är där det landar. Vad är viktigast? Vår förtjänst eller människors välmående? Jag skulle vilja säga att en välmående personal kommer ge dig större vinst.
Mm.
Därför att de känner sig sedda, de vill göra bra, de tror på bolaget och så vidare. Mm. Men bränner man det där så, ja, men då kan den där enda personen med sina liksom 2 miljoner får vara den enda kvar då.
Mm.
Så har man tappat rätt mycket på vägen. Jag tror inte på det i längden. Och jag tror att vi närmar oss en förändring även om den går så långsamt.
Jo, men för jag hade ett samtal med en kompis om det här. Just liksom, vad är nolltolerans? Och hon sa, men är det one strike and out som gäller? Alltså, ska du tafsa på en tjej och då inte längre får sitta i en ledningsgrupp till exempel. Även om du säljer för 2,3 miljarder. Mm. Jag tycker ju det. Om du sitter i en ledande position och utsätter någon för sexuella trakasserier på en kickoff till exempel, då ska du bli nedgraderad. Mm. Då ska du inte få vara chef längre.
Nej.
För annars så säger vi ju att det är okej att sexuellt trakassera lite grann bara.
Mm.
En gång är okej.
Men bara en gång på fyllan, på festen eller vad det nu var, förbi korridoren eller vad det nu kan vara. Gå förbi och bara klappa till lite så.
Ja, då säger vi att det är okej lite grann. Då har vi ju inte nolltolerans längre.
Nej, det har vi inte. Och då kan man ju ta de där slagorden och dumpa ner dem i papperskorgen. För då håller man ju inte sina egna ord.
Nej, men och det där måste man ju bestämma för sig själv. Vad är okej? Vad är våra värderingar? Är det okej att sexuellt trakassera lite grann? Eller är det nolltolerans?
Mm.
Och då är det ju nolltolerans som ska gälla.
Mm.
Men ändå har folk så svårt för det.
För då hamnar man i det där kritiska läget. Där det är just där och då det avgörs.
Mm.
Vad du tycker, vad du står för.
Mm.
Men det är där många backar. När det väl gäller.
Och när affären kommer före.
Yes.
Pengarna in.
Mm.
Sexuella trakasserier lite grann. Eller 2 miljarder in till företaget. Miljarder är att ta i.
Ja, miljoner brukar det vara.
Ja, miljoner. Vad säger jag? Miljarder? Ja. Det är ju jättemycket pengar. Två miljoner är också otroligt mycket pengar.
Men mer realistiskt kanske.
Mer realistiskt. Men du, nu har vi spelat in jättelänge här. Ja. I över en timme.
Wow.
Hur känns det?
Alltså, jag är så givad att prata med dig.
Och du tycker det var bra. Vi har varit överallt och ingenstans.
Ja, det har vi tappat trådar.
Vi har varit över hela paletten idag.
Ja, det har vi.
Känner du att vi har missat någonting som du vill ta upp, eller är det?
Nej, jag tror att vi
har täckt väldigt mycket.
Jag tror det.
I 1 timme och 5 minuter har vi pratat. Ja. Eller 6 minuter nu. Så vi kommer få klippa bort lite grann, tror jag. Om det kanske inte behövs.
Ser.
Jag vet inte hur länge mina lyssnare vill lyssna.
Nej, jag måste kolla vad din snitt är.
Ja, precis. Min snitt är ungefär 50 minuter brukar jag spela in.
Okej.
Okay. Men då klipper vi bort lite.
Lite. Mm. Okej.
Okay. Men känner du dig nöjd så säger vi tack för att du har varit här.
Tack Fanny för att jag fick komma och för att du lyssnade in verkligen och har den nyfikenheten du har. Det ska jag ta med mig.
Mm. Du är ju också nyfiken. Så. Tusen tack.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att ni kan prenumerera på podden och ge den det betyg ni tycker att den förtjänar. Det hjälper mig supermycket, mer än ni anar, så gör gärna det. Men jag hoppas ni får en fin kommande vecka och sen så kommer vi höras på onsdag igen. Precis som vanligt.